Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Hej och välkommen till ännu ett program av Studio Krim med mig Torbjörn Granström, kriminalreporter på Länstidningen. Jag sitter här med Stefan Lindström, kommunreporter.
Hej, hej.
Hej. Idag ska vi prata om den mutmisstänkta bankkvinnan i Södertälje. I ungefär samtidigt som det här poddavsnittet släpps så startar ju rättegången mot en kvinna på en av Södertäljes stora banker som åtalas för två fall av mutbrott. Det är egentligen tre försök, men i ett av de här fallen åtalas hon aldrig. Det är helt enkelt personer som har vänt sig till henne, erbjudit pengar för att få lån, icke-kreditvärdiga personer som kanske egentligen inte skulle få de här lånen. Och detta har då spelats in bland annat på polisen har haft den under lupp. Varför? Den här typen av brott är ju, egentligen så är det ju inte hårda straff kring den här typen av brott. Varför tror du, Stefan, att det ändå är så att det väcker så stor uppmärksamhet?
Ja, man förutsätter ju att bankerna, liksom att banksystemet funkar, det finns en stort förtroende. Jag tar alla mina livsbesparingar eller tvärtom alla mina stora skulder jag har och går till en liksom bank för att de ska sköta det och hjälpa mig med det som privatperson. Och då att det finns någon form av gräddfil eller att det finns personer som jobbar där som kan tänka sig att runda reglerna för vissa individer på olika sätt. Det känns ju inte så bra för mig som privatperson helt enkelt. Jag misstänker att det väcker känslor hos många helt enkelt.
Och att det är på något sätt systemhotande skulle man kunna tycka. Även om det då inte har gett på samma sätt som rattonykterhet eller annat som... Så,
ja, det, alltså det i stor skala, ja. Det visar ju alla de här liksom finansiella kriserna som har varit. Först med 90-talskrisen och sen 2008 i USA. Det som ligger till grund för många av dem är ju liksom att bankerna har lånat ut för mycket pengar utan tillräcklig säkerhet. Och det är ju precis det man har försökt göra i de här fallen helt enkelt. Nu är det en så liten skala att det finns inga storbanker som skulle gå omkull för att det är tre individer i Södertälje eller i det här fallet och liksom runt om i Stockholm som får lån de egentligen inte borde ha. Men i större skala så är det ju ett systemhotande, helt klart.
Och sen finns det ju en annan aspekt också, och det är ju det här hemlighetsmakeriet, det här att det finns liksom någon eller några som uppenbarligen ägna sig åt det här, tar emot pengar för att bevilja lån och är möjliggörare helt enkelt i systemet.
Ja, det är ju det polisen pratar om, att det här det skadar förtroendet helt enkelt för banksystemet och för det finansiella systemet på olika sätt. Om det finns gräddfiler där man kan betala sig fram. Det är väl som att gå till läkaren och att man ska kunna stoppa pengar i fickan så att säga för att få bättre vård eller någonting annat. Det känns ju också helt horribelt.
Just det, att det är möjliggörare, tjänstemän eller andra personer som i egenskap av sin tjänstutövning kan öppna dörrar och möjliggöra för brottslingar helt enkelt, eller brottspengar, eller möjliggöra för brott. Det skapar ju någonstans en rätt stor uppmärksamhet. Det kan handla om penningtvätt, det kan handla om vi har haft några sådana här fall tidigare som har varit ganska små men har ändå fått väldigt stort uppmärksamhet och stort intresse utifrån.
Jo, men så är det. Och det är ju ganska unikt också, eller vad man säger. Det är inte så många banktjänstemän som åtalas på det här sättet där polisen kommer åt det hela, så att säga.
Nej, och det som är intressant i de här fallen visar ju att ryktet måste ju sprida sig väldigt snabbt i en stad som Södertälje eller någon annanstans när det finns en sån här person i banksystemet som man kan gå till och erbjuda pengar för att få lån. Det märks ju inte minst om man tittar på de här tre fallen, så är det ju bara under kanske en 2 veckors period som polisen spelar in de här samtalen som man upptäcker 3 fall som ligger till grund för det här åtalet. Så man kan undra liksom hur mycket har varit om man slår ut det på ett år.
Men vi kan ju gå igenom fallen ett och ett så att säga och börja med det som kanske tydligast visar på kvinnans intentioner när det sett till bevisläget så att säga som åklagaren har.
Ja, och det är ju den här medlaren från norra Stockholmsområdet. En person som driver restauranger och tidigare har varit hennes kund. Hon har haft, eller han har haft henne kan man säga som sin banktjänsteman i egenskap av företagare. Och hon, den här personen kontaktar henne och erbjuder henne helt enkelt 30 000 kronor ifall hon kan fixa ett lån till en person. Som han hjälper en person som inte är särskilt kreditvärdig och bor hemma hos sina föräldrar fortfarande.
Ja, det handlar ju på något sätt om att de ska, att han ska flytta hemifrån kanske, om man ska läsa mellan raderna, att de behöver ha 2 bostäder liksom, och att de tillsammans inte har kreditvärdigheten för de 2 bostäderna.
Exakt. Och han vill då ta ett lån på 5 miljoner för att köpa den här villan och erbjuder henne 30 000. Och det är väl det här ärendet som är, vad ska vi säga, där bevisningen mot henne är som hårdast, som bäst kan man säga från åklagarens sida. Och det är ju att man spelar ju in henne i alla de här ärendena och i telefonsamtalet så säger hon ju faktiskt att exakt så här, om jag ska citera från polisens förundersökning: om jag ska gå vidare måste jag ha ut minst 50. Ska jag utsätta mig för sån här skit för ingenting, liksom säger hon. Och sen så tycker då den här medlaren, ja men låt det stanna vid 30, och sen dribblar de där lite fram och tillbaka. Hon vill ha 50 ändå, för hon tycker liksom att det här kräver väldigt mycket, för att det är inte bara för henne att signa under ett papper. Hon måste ju faktiskt få andra på banken att också gå med på det här. Och det är 2 tjänstemän på banken, om jag förstår det rätt, som ska slutligen godkänna ett sånt här lån. Inom loppet av 2 veckor så spelar man in 3 ärenden. Det här var i november, den 5 november tror jag, eller något sånt där. Mm. Och man kan ju bara undra över hur många såna här ärenden som egentligen hade spelats in om man hade slagit ut det på ett helt år. Det här visar ju att om ryktet går om henne som en länk i den här kedjan i maskineriet så att säga, att kunna ta lån för pengar, så måste det liksom bara explodera. Ryktet måste ju gå enormt. Mm. Och det visar ju det, att bara på 2 veckors tid så har de 3 ärenden som de väcker åtal på här.
Mm. Ja, visst. Men en av de andra, det är ju 2 av de här fallen som det handlar om någon form av förmedlare också. Vi kan väl titta på den andra förmedlarfallet också, där det är någon som verkar ha mera insyn i liksom fastighetsbranschen på något sätt. Han verkar hålla på med både hyresrätter och bostadsrätter som han kan hjälpa till med. Men vad är det han går till bankkvinnan för att få hjälp med?
Ja, han skulle säga att han verkar vara en vän sen förr. Han känner hennes make och även henne sen tidigare. De har, om de träffats i kyrkan eller något sånt där. Det finns en kyrka eller något sånt där som är vilken behöver vi inte nämna, men oavsett så, det framgår inte heller för övrigt, men han erbjuder henne helt enkelt 100 000 för att bevilja ett lån på 5,5 miljoner tror jag, till en kvinna som vill köpa en villa, och hon har varit hos någon annan bank och fått nej helt enkelt.
Men där tycker man, jag kan se i de här inspelningarna väldigt tydligt att hon liksom gör ju någon form av bankjobb där. Hon sitter och hjälper den här andra personen då som vill köpa en större bostad med hur hon ska lägga upp sina lån och vilka skulder hon måste göra sig av med och fimpa kreditkort och såna här saker för att få bättre kreditvärdighet så att man kan få till det här lånet på precis den liksom. Men det är någon form av gräddfil som den här kvinnan ska få och ska vara liksom bara beredd att betala för då enligt förmedlaren liksom.
Ja, men som du säger, det är ändå intressant att se hur hon anstränger sig för att hjälpa henne, för att det ska se bättre ut och för att det ska återigen, hon har ju kollegor på banken som också måste godkänna det här. Mm. Så Men i det här fallet så kan man väl säga att till skillnad från det andra så responderar hon faktiskt ingenting på det här erbjudandet om pengar.
Nej, nej.
Det pratas inte mer om det, och det visar sig sen också att det här rinner ut i sanden därför att någon annan bjuder högre på det här huset som den här låntagaren vill ha.
Ja, och då var det helt plötsligt omöjligt, ja, med 200 000 till. Liksom, då
precis.
Gick man över alla gränser.
Då liksom insåg bankkvinnan att men inte ens om jag skarvar det här går inte helt enkelt. Men åklagaren menar ändå att hon gjort sig skyldig till mutbrott, tagande av muta, eftersom hon ändå efter att han erbjuder henne pengar fortsätter det här samtalet under en viss tid. Inte bara det här telefonsamtalet, de har kontakt under några dagar.
Mm.
Och det är tillräckligt, menar åklagaren, för att hon ska ha gjort sig skyldig till mutbrott.
Mm. Och det är också de här inspelade samtalen, ska man ju säga, som tyder på att att det inte är första gången de håller på med någonting sånt här, att hon säger du kan inte komma till mig med så här många personer, och till slut så kommer det också då liksom, hon börjar ju protestera mot att det är för många, du kan inte komma till mig med så här, framförallt dåliga personer som hon har svårt att hjälpa på något sätt liksom.
Precis, och man märker ju här liksom vilket tryck hon har. Och det här är också intressant att se liksom, för att hon säger ju faktiskt det liksom till polisen, att sen hon flyttade till Södertälje, hon har alldeles uppenbart haft vissa av de här kunderna utanför Södertälje, men när hon flyttade till Södertälje så har hon knappt kunnat gå ut och träffa folk, därför att just på grund av sin yrkesroll, hon har blivit så liksom ansatt. Hon har blivit så...
Det är så många som hör av sig som vill ha
så
hjälp.
Så många hör av sig och vill ha hjälp. Att hon, uppenbarligen hon har träffat vissa i kyrkan, vissa känner till henne. Ryktet går helt enkelt om att här finns en svag länk i maskineriet.
Ja, hon utmålar sig själv som för snäll i sammanhanget på något sätt, liksom att hon inte satt gränser för de här.
Ja, och man kan också säga att hon viftar ju bort det här i sitt försvar så att säga, med att hon menar att hon tog inte det här på allvar.
Att det var skämt. Det var bara skämt. Liksom, det var jargong som vi hade, absolut.
Slutligen det sista fallet.
Man kan väl säga också i sammanhanget, tycker jag, att liksom... I inget av de här fallen så har hon ju gått till sin chef och anmält något försök till muta eller någonting.
Nej.
Alltså banken har inte larmats om att hon är utsatt i de här exakta fallen. Sen kanske det finns andra fall där hon har larmat eller inte. Det framkommer någonting om någon hotsituationer eller någonting liknande. Men det är lite oklart vad det handlar om.
Ja.
Men det tredje fallet, absolut.
Ja, det tredje fallet lite snabbt kan man väl säga, att det är en man som hör av sig till henne och vill ha ett blankolån på 300 000 tror jag det var. Han erbjuder henne 25 000, men där inser hon att det kommer aldrig gå igenom. Därför att bara liksom ge ett blankolån sådär.
Och ja, han har ingen säkerhet och ingen plan för hur han ska betala tillbaka.
Hans plan är att skriva upp det på huset, men det är helt fullbelånat redan. Mm. Så då säger hon nej, och då menar åklagaren att ja, men där sa hon nej, så att jag åtalar inte henne, men åtalar mannen som erbjöd henne de här 25 000.
För försök till muta.
Givande och muta. Ja, liksom försök till givande och muta. Ja. Eller hur man ser det.
Ja, så det är mutbrott att försöka, så att säga.
Ja.
Det är väl det som är.
Men det här skulle säga så att det känns ju som att alltid när det blir sådana mutbrott så man får tag i liksom, det är verkligen toppen på isberg på något sätt.
Mm. Mm.
Och vi kan väl lyssna lite grann på, jag pratade ju med åklagaren Thomas Forsberg på Riksenheten mot korruption just om det här med mutbrott och sådär, och han kommenterar just brottsligheten och korruptionen och sådär. Vi kan väl lyssna lite grann vad han säger.
Mm.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute, och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Tilltron till banksystemen när det här dyker upp, och att folk liksom ens har fräckheten och vågar föreslå de här summorna liksom för det han vill uppnå. Det är lite hårresan ändå. Det ser ju inte påföljdsmässigt, det är inte så straffvärt liksom. De åker ju inte ens in i fängelse för det. Det är ju inget tydligen, ja, lagstiftaren har, eller domstolen tycker inte att det är ett artbrott liksom. Det är, för vissa brott är ju liksom så skadliga i samhället och farliga rattfylleri liksom, där ska man åka in. Men man har ju inte den synen ännu på mutbrott, fast det egentligen börjar bli ett problem i vårt samhälle.
Bankerna var det behjälpliga, eller banken var det behjälplig när ni har velat ha ut uppgifter?
I det här fallet, ja, i det här fallet har tycker jag att bankerna har varit behjälpliga och schyssta liksom och öppna så. Det tycker jag, det kan jag inte säga annat. Men i andra ärenden jag haft som erfarenhet så kan jag definitivt säga att man inte har varit billig eller nedgörlig. Det har förekommit fall där jag har fått beslut om husrannsakan 4 gånger på samma bank. För att jag inte fått handlingar som vi vet att de har haft.
Har det varit stora etablerade banker?
Ja, det var tidigare och det ligger ju ett par år tillbaka i tiden. Men sådana exempel finns det. Så att det här är jobbiga saker för bankerna, helt klart.
Finns det någon minsta gemensamma nämnare liksom för de här banktjänstemännen som åker dit? Varför har de ett större tryck på sig än andra?
Alltså det finns så många olika bevekelsegrunder och så att säga, det är alla typer av banktjänstemän, alltså olika ursprung, olika kulturer, alltså svenskar som generationer precis som nysvenskar och så vidare, så att det finns på alla av sina bevekelsegrunder. Det kan vara att man blir alltså hotad, man kan bli mutad, man kan bli erbjuden att göra bra business tillsammans med de här personerna. Alltså det finns en viss girighet då hos tjänstemannen att medverka och i hopp om att få pengar, och man kan bli skärmad, smickrad och vara kompis med den här personen som får mycket pengar, fina middagar, fester, allt möjligt sånt. Så det finns väldigt mycket olika saker som lockar, och de är skickliga liksom som håller på med det här. De är väldigt trevliga, artiga och skärmiga mot dem som de har nytta av sånt där, och lockar på olika sätt.
Är det här ett bevis på eller ett tecken på att korruptionen i Sverige har ökat?
Alltså vi är otroligt rädda för det, att det är en sån utveckling, och lite utifrån Transparency International som sänker våran bedömning av Sverige i korruptionsavseende. Vi har ju halkat ner från 6:e plats nu, så lågt har vi inte legat på, jag vet inte, någonsin.
Ja, här uttalar sig alltså åklagaren ganska generellt om hur det ser ut i stort i landet. Men du, Torbjörn, har ju bättre koll på hur det kan tänkas ut i Södertälje. Det har inte varit några tidigare rättsfall mot banktjänstemän eller personer i den här bemärkelsen. Men det har ju kommit fram andra saker som du har fått insikt i genom andra uppgifter.
Det är ju alldeles uppenbart, det har väl kommit fram i polisutredningar, och jag har även pratat med personer ur den kriminella miljön att det är en business helt enkelt att fixa banklån åt icke-kreditvärdiga personer bland kriminella. Och det är väldigt sådär att man hittar en person som vill liksom maxa lån som man aldrig avser att betala tillbaks. Och då gör man det, och sen så förmedlaren då är en kriminell som tar en viss procent, banktjänstemannen får en viss procent, och sen så får den som tar lånet pengarna helt enkelt. Och det kan vara så att någon drar iväg till Australien, flyttar, har inte för avsikt att komma tillbaka överhuvudtaget. Någon annan har kanske ett lån där de måste betala tillbaka i den kriminella världen.
Ja, man skuldsätter sig hos banken och sen för att strunta i det helt enkelt.
Man vet att man har en kanske får till slut en 5-årig saneringsplan att komma ur det här. Så att det har blivit en business. Och det intrycket jag får när jag pratade med den här mest, vad ska vi säga, inbitna förmedlaren var att det finns väldigt många banktjänstemän på väldigt många olika banker. både små nischbanker och större banker som det är möjligt att genomföra det här på. Mm. Och när man hör det så inser man att ja, om det här stämmer så är det här ett väldigt stort problem helt enkelt.
Mm. Och jag som inte är insatt i det, man undrar lite också då vad polisen gör åt det hela liksom. Om det finns många andra som kanske då borde avlyssnas eller så. Har du någon insikt i hur polisen jobbar mot den här sortens brottslighet? Hur de kom den här kvinnan på spåren så att säga?
Ja, just i det här fallet så alla de här tre fallen av mutbrott som nu kommer upp i rätten, det är egentligen överblivet material liksom från den stora ekobrottsutredningen som pågår, som har pågått i 3 års tid. När man slog till mot affärsmän och mäklare och sådär.
Mm.
Alla, det har ju, vad ska vi säga, det har blivit flera avknoppningar av fall under åren som vi har berättat om.
Mm.
Som alla här rör från det här målet.
Det stora och
den här
målet,
bankkvinnan, liksom. Precis. Den här bankkvinnan har också varit aktuell och haft kontakt med de här huvudpersonerna i ekobrottshärvan, om vi säger så.
Mm.
Och det var så man kom henne på spåren.
Mm.
Det var så man bara avlyssnade henne. Och sen så tyckte Riksenheten mot korruption att ja, men de fick de här ärendena som inte hade just med ekobrottshärvan att göra. Och de ville gå vidare med dem. Så de drar dem till rätten nu. Mm. Men den här kvinnan kommer att komma tillbaka i ett fall i ekobrottshärvan då det handlar om jag ska låta vara osagt vad hon har gjort exakt och påstås ha gjort och inte. Men hon ska i alla fall ha fått erbjudande att köpa en lägenhet, en bostadsrätt som hon sen ska ha sålt utan att flytta in i den och gjort någon vinst.
Mm.
Det ska hon dock inte ha varit ensam om att ha gjort utan det ska ha varit fler banktjänstemän i stan som också har fått det här erbjudandet och nappat på det.
Mm.
Vilket ju blir intressant att se. Men det är bara hon i alla fall som kommer åtalas i det fallet framöver.
Mm. Men det låter intressant. Men ja, du bevakar ju den här rättegången nu i dagarna och kommer ju skriva om det och de andra bitarna. Hur liksom kommer den, hur länge kommer den förhandlingen pågå?
Jag tror att den kommer avklaras på en dag eller två. De har väl en reservdag också. Så att den går nog rätt snabbt. Vi ska ju veta det att den här typen av liksom avknoppade ärenden som jag nämnde. Vi har ju tidigare fall också. Och det gäller ju också korruptionsärenden.
Mm.
Det gäller ju det här ärendet med tjänstemannen i stadshuset. Och det ja. Gäller den här läkaren på Östermalm som vi har pratat om. Båda de här målen är ju en effekt återigen av ekobrottshärvan. Alla personer har någonting gemensamt att de på något sätt har kommit i kontakt med huvudmännen i ekobrottshärvan. De har blivit intressanta för utredarna på ekobrottsmyndigheten. Och man har hittat en massa sådana här sidospår då som man vill gå vidare med men som inte kanske passar ekobrottsmyndighetens utredning. Och då har man avknoppat dem till, ja,
till andra
Riksenheten mot korruption som har tagit över dem så att säga.
Mm.
Men vi får väl... Vi får väl återkomma och rapportera om det här helt enkelt. Och ekobrottsdelen, det stora åtalet, ska ju komma någon gång efter sommaren. Det har ju skjutits upp hela tiden.
Mm.
Så ja. Ja, vi kanske ska avsluta där.
Ja, tack så mycket.
Tack själv.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.